I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej.
Precis. Mm.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
Delaren i hedersnormerna, det är föreställningen om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess?
Fadime var redan en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är delar av hederskontexten. företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
Hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Det här gjorde jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig för hora.
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om hedersförtryck. Och idag träffar vi Camilla Stark, överläkaren som djupintervjuat hedersdömda förövare.
Hej på er och välkomna till avsnitt 419 av Ångestpodden och del 5 av vår serie Vi måste prata om hedersvåld.
Hej!
Hej!
Hur mår du? Du fyller 30 snart.
Jajamän, en vecka till. Vi hinner göra ett poddavsnitt till när jag är 20 någonting. Men jag känner ju att det känns bra.
Skönt.
Hur mår du?
Jag mår bra faktiskt. Mm. Jag är väldigt exalterad över att ni lyssnare ska få höra den här delen av poddserien även för nästa veckas del. Och sen vill jag också tacka för alla fina ord om förra veckans avsnitt med Maria Rashidi.
Mm.
Fortsätt sprida de här avsnitten. Jag tycker att de är obligatorisk lyssning om man rör sig i ett samhälle.
Ja, alltså jag tror du skulle säga så, bara om man jobbar med det här nej, eller om man gör det här, bara nej, alltså alla.
Ja!
Just för att alltså enda typ sättet att upptäcka det här och minska det är ju kunskap.
Fast absolut. Här,
det måste vara folk runt omkring som reagerar och som ser tecken och varningssignaler. Men också att barn som växer upp i en hederskontext vet ju inte om att de gör, alltså de har ingenting att jämföra med, så alltså för dem är ju allting normalt tills de kanske börjar upptäcka att så här,
shit,
mina vänner har inte de här begränsningarna som jag har. Nej. Men då kan det vara för sent liksom.
Ja, men som Jasmin beskrev det i del 2 av vår serie, som själv lever i hederskontext, just som hon sa att hon var ändå ganska långt upp i ålder när hon började förstå att okej, mina vänner har det inte så här, mina klasskompisar har det inte så här.
Mm. Eller bara, jaha, alltså det normala är att man får bli tillsammans med vem man vill.
Exakt, och då tänker jag ändå att om kunskap hade funnits runt henne i hennes skola, i liksom de miljöerna där hon rörde sig, så hade någon annan kunnat upptäcka det här. Det är ju därför det är så viktigt.
Mm, verkligen. I den här fjärde delen av poddserien träffar vi Camilla Stark. Hej Camilla och varmt välkommen till vår serie om hedersrelaterat våld och förtryck.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Camilla är överläkare i psykiatri och under 2019 djupintervjuade hon tillsammans med psykoterapeuten Jon Söderberg hedersdömda förövare.
Från början engagerade jag mig i hedersrelaterat våld och förtryck genom föreningen Glöm aldrig Pelle och Fadime, som ni också haft Sara Mohammed här och blivit intervjuat. Det här var ganska många år sedan och det är bottnade i att jag lärde känna en tjej som var utsatt för hedersförtryck och jag hade inte så mycket insyn i det här sedan innan.
Mm.
Så för mig blev det som en ganska hård smäll i ansiktet. Jag blev otroligt illa berörd av hennes öde och bestämde mig sen att ta kontakt med GAP och bli volontär där. Och nu föreläser jag för vårdpersonal över hela landet om hedersvåld, för att vården är väl den myndighet som hamnat efter lite i det här. Mm. Området, konstigt nog, eftersom vården möter mest våldsutsatta personer egentligen.
Vilka är de? Vem skadar och dödar i hedens namn? Går det att förändra djupa värderingar och i så fall hur?
Och sen då fick jag det väldigt hedersvärda och roliga uppdraget att vara med i den här kriminalvårdsstudien där vi intervjuade klienter i kriminalvården som var dömda för grova brott med hedersmotiv, om bakgrunden och vad som ledde fram till de här brotten och väldigt mycket ta reda på deras egna berättelser om vad som hade hänt och så.
Mm.
Så den rapporten publicerades nu för 2-3 år sedan tror jag.
Mm, 2019.
Ja, gud, det går snabbt.
Ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Då tänker jag på väldigt många av mina patienter i psykiatrin, såklart. Kommer direkt från jobbet hit idag.
Mm.
Så att ångest, det är nog väldigt många som har ångest över olika saker. Och i psykiatrin träffar vi ju de som har allra mest ångest och är allra sjukast.
Mm.
Men lite ångest har nog alla, även jag ibland och så.
Mm. Mm.
Men, ja, men som vi sa och som du var inne på, så vill vi ju i det här avsnittet fokusera lite mer på förövaren, alltså vem det är, och de som också då är dömda för något hedersrelaterat brott. Vilka är de, om du ska försöka sammanfatta?
Ja, oh, gud, det är väldigt svårt att sammanfatta, och jag är heller inte någon allsmäktig allvetande kring det här. Jag kan bara säga vad vi har kommit fram till i den här studien, och det finns ju lite studier sedan innan också, rent internationellt, och ja, några få studier i Sverige då, som mest är registerstudier. Om jag skulle bara säga min bild av det här utifrån den forskning som finns, det är ju att det här är en ganska brokig skara individer, vilket också är ganska logiskt, för att det är ju alla som växer upp i en sån här kontext kanske inte utvecklas till att själva begå brott. Vissa tar ställning emot det, lite beroende på vad man möter under livets väg. Men vissa begår de här brotten, vissa förtrycker, vissa kanske uppvisar antisociala drag, det vill säga att man kanske inte har förmåga riktigt att sätta sig in i offrets situation eller känna skuld, man är impulsiv, man bryr sig inte om man kränker någon annan och så vidare. Medan andra inte alls är så, kanske har väldigt mycket samvetskval och funderar över vad man har gjort, om det här är rätt eller... Så att jag tror att det finns alla möjliga individer här. Det som vi såg, man kan ju säga att den här studien vi gjorde var ganska begränsad. Det var 16 klienter vi intervjuade. Det som man såg bland dem, och då går det ju inte att generalisera på hela gruppen, plus att det var deras egen berättelse, så att det säger ju inte hela sanningen, det säger deras egen bild, och framförallt bilden av vad de ville visa oss eller berätta för oss dessutom. Men i den här studien då, om man jämför det med andra kriminalvårdsklienter som begår våldsbrott, lite lägre grad missbruk, men, och till exempel förekom mindre ofta tidigare i kriminalvårdsregistret, så man kan anta att de kanske i mindre grad blivit dömda tidigare än andra klienter i kriminalvården då. Men det är svårt att säga. Sen fanns det väldigt många andra gemensamma drag med andra klienter. Och sen finns det rätt mycket intressanta aspekter och diskutera hur pass mycket heder påverkar de här personerna. För att de ville i regel inte benämna det som att de hade en hederskultur själva, de vi pratade med. Och det tycker jag kan finnas både logiska förklaringar till. Men vi kanske kan komma in på det sen.
Jag har en fråga som bara slår mig nu då direkt. Alltså, ville de hellre då erkänna att det bara var ett vanligt mord, eller typ, alltså, så ansåg de det själva typ som kvinnohat, eller liksom, hur såg de själva på det de var dömda för?
Det var ju ganska olika bland de här. Det fanns en grupp som inte alls erkände brott, och då var det ju svårt kanske att prata om det på det sättet. En grupp använde andra förklaringsmodeller till varför det blev som det blev. Att jag var stressad, eller det var så många faktorer, jag var i kris, jag visste inte hur jag skulle hantera det här. Det var ofta kanske en separation som hade liksom eskalerat, någon konflikt. Och man hittade andra förklaringsmodeller kring varför det hade blivit som det hade blivit. Det var ju en av klienterna som sa väldigt uttryckligen att det här var hedersrelaterat, och det var för att återupprätta min heder. Men det var en utav 16 då som sa det.
Oj, det var inte fler liksom.
Nej.
Oj, vad intressant.
Ja, vi kommer komma in mer på det. Men, och det ska vi ju nämna också, att det var du tillsammans med Jon Söderberg. Som,
precis, jag ska inte på något sätt ta upp mig äran för hela det här, för att det var Lina Grip, hon som var forskningsledare i projektet, och jag blev tillfrågad att vara med som en av de två som skulle intervjua då klienterna. Så det var jag och Jon Söderberg som var behandlare och terapeut inom kriminalvården.
Men hur var det att få den frågan, om du vill göra det? Alltså, det måste ju ändå varit väldigt, alltså, såklart att det nog är ångestladdat och så, men det måste också varit väldigt spännande.
Väldigt, alltså, för mig var det ju verkligen ett drömjobb, jätteroligt, och jag tycker det är så intressant hur, ja, men att gräva i varför människor gör som de gör och varför det blir som det blir, och också att försöka få personer att öppna upp och berätta och liksom känna förtroende. Det är mycket det som jag jobbar med också i psykiatrin. Så att det kändes som att det var helt klockrent jobb för mig och absolut det roligaste jobbet jag haft, skulle jag nog säga.
Mm. Ah. Men vi läste att alltså, just de som misshandlar och mördar på grund av heder, att det lite har varit som kriminalvårdens blinda fläck. Varför då?
Ja, men det är väl för att man inte, man har ju dels inte haft någon brottsrubricering eller kunnat identifiera de här personerna särskilt lätt eller bra tidigare. Så de har väl bara funnits där liksom bland andra klienter, och så har man kanske satt dem i ett relationsvåldsprogram utan att veta om det verkligen stämde riktigt med problematiken. Sen har man gjort, det pågick då när vi gjorde studien också, försök att ha behandlingsgrupper med de här. Jag jobbar ju inte i kriminalvården nu och jag vet inte riktigt hur det ser ut idag, men jag tror man har jobbat allt mer med det, skulle jag gissa. Men sen är det väl också att man inte har vetat hur man ska rehabilitera eller om det går och sådär. Mm. Det finns mycket forskning kring andra våldsbrott och relationer, brott, våld i nära relation och sådär. Men just den här har ju inte funnits mycket forskning kring, och finns fortfarande inte så mycket forskning kring. Så att, det är nog ett område där det behövs mycket mer framöver, verkligen.
Mm. Ja, det känns som att den bilden har vi verkligen fått genom alla våra gäster som vi har haft nu i serien, att man efterfrågar så mycket mer forskning. Men vad skulle du säga, kan man liksom behandla hedersförövare på samma sätt som man behandlar förövare som då till exempel är dömda för sexuellt våld eller våld i nära relationer?
Svår fråga, och jag tror inte jag kommer kunna besvara den riktigt.
Nej.
Men jag tror att det finns beröringspunkter. Något som vi såg i studien var att många till exempel saknade lite grann strategier att hantera starka känslor, brist på känsloreglering. Det här är ju något man ser i andra våldsbrott också. Och det är till exempel en sak man kan jobba med. En annan sak man kan jobba med, och som väldigt många av de här klienterna själva liksom faktiskt satte ord på, det var ju att de hade inte vetat hur de skulle lösa en situation. Det blev som någon slags problemlösningskris inom dem. Nu har min fru gjort så här, nu har min dotter gjort så här, och så var man kanske, man hade ett sätt att agera som var inlärt och saknade liksom metoder för att hantera det på något annat sätt. Vissa hade ju faktiskt vänt sig till, jag minns särskilt en som verkligen hade vänt sig till myndigheten ganska mycket, upplevt att han inte får hjälp, var desperat, och sen så blev det så här. Det var hans förklaringsmodell. Sen så fanns det ju väldigt många andra aspekter i det här. Vad är det som gör att man går så långt, att man begår ett så grovt brott? Det handlar ju mycket om personlighetsaspekter också, tror jag. Men den kärnan i vad som skiljer just hedersvåldsförövare mot andra, det är ju värderingar och den biten. Det tror jag absolut att man kan jobba med. Och det, jag tycker också att de här klienterna, även om vi vet ju inte om det de sa till oss kanske var hela sanningen, för att man vill ju gärna framstå i så god dager som möjligt. Och i synnerhet tänker jag i en kontext där man vet att majoritetssamhället tycker inte hederskultur är någonting acceptabelt, utan precis tvärtom. Då vill man ju gärna framhäva att jag har minsann ingen hederskultur. Men det som var intressant var ju att de kunde prata väldigt mycket om sina egna värderingar, och det framkom mycket hederskultur i värderingarna. Att man tyckte att men flickor skulle vara oskuld. Någon hade skickat sin dotter på en oskuldskontroll här i Sverige till exempel. Men det fanns tvångsgiften, det fanns hot och våld och kontroll, och de kunde ju på sätt och vis, vissa av de här, benämna det och att det hade skett, och att man tyckte att det var bra med könsseparerad undervisning till exempel, och man ska inte blanda kvinnor och män på det sättet. Men samtidigt som det fanns de som hade helt motsatta värderingar, ganska liberala och liksom öppna värderingar, som att kvinnor och män ska vara jämställda och kvinnor får göra vad de vill. Min dotter, hon ska få dejta någon. Eller, det fanns båda och det fanns även båda typer av värderingar uttryckta hos samma individ. emellanåt. Så det var som att jag upplevde att det var någon kognitiv dissonans i dem själva också. Att de stod någonstans mitt emellan alltihopa. Och det tyckte jag var ett tecken på att det kanske går att jobba med det här.
Exakt.
Mm. Det var också den här klienten som faktiskt sa att det var hedersrelaterat våld. Det gick väldigt, väldigt bra att prata med den personen om det här, och vi kom in i väldigt intressanta diskussioner, och det kändes som att man hade kunnat gräva väldigt mycket djupare i det, och liksom delvis så ifrågasätter klienten också sig själv i hela samtalet. Och så att det är absolut att det gick att prata om det, och det tror jag, om man ska se det som en aspekt i behandlingen, så tror jag att det är en framkomlig väg om man gör på rätt sätt.
Exakt.
Ja.
Gud, det är så intressant. Alltså just det här, dels alltså den kognitiva dissonansen i dem själva. Mm. Men samtidigt, ja, men någonstans hoppfullt på något vis. Jag säger, men okej, då finns det ju något frö där liksom. Ja, det tycker jag är jättespännande.
Men hur liksom presenterade ni för dem, eller hur fick ni kontakt med de här 16 personerna? Så visste de att vad det var ni liksom studerade?
Ja, alltså det här var ju, det var ju regeringen som gav ett uppdrag till kriminalvården att genomföra studien. Så det hela var väldigt väl upplagt, för att de hade ju möjlighet att på något sätt hjälpa kriminalvården att utveckla verksamheten. Och så vi hittade just de här klienterna, det var att det hade gjorts ett par år tidigare en registerstudie inom kriminalvården där man tittade just på hedersrelaterade brott, och jag tror man hade någonstans över 90 klienter i den studien. Det var ganska få av dem som fortfarande var kvar på anstalter. Men, och de inkluderade vi då i studien. Sen var det ytterligare klienter där man tillfrågade behandlare eller kriminalvårdare som jobbade med klienter på anstalterna om de kunde identifiera några fall bland sina klienter. Och då fick vi in ytterligare fall. Och sen så hade vi, var vi en liten grupp som satt och gick igenom alla de här fallen, domar, vad det stod i register och så vidare. Och så försökte vi själva bilda oss en uppfattning. Tycker vi att det verkligen är hedersrelaterat brott? Och ja, efter det så tillfrågade vi dem helt enkelt. Och då blev det ungefär hälften som tackade ja av dem vi frågade. Så 16 personer.
Men vet man någonting, alltså vet man hur många som sitter i fängelse, alltså som sitter inne för hedersrelaterade brott?
Nej, det vet man inte exakt.
Nej.
Eftersom vi inte haft någon sån kodning i brottsbalken. Man har börjat, tror jag, flagga lite. Jag är osäker på hur det funkar idag, men man, då screenade man ju ofta, då när vi gjorde studien, då fanns det en rutin i kriminalvården att man screenade just för hedersrelaterat våld om man misstänkte det och så. Och idag tror jag inte att man har, ja, jag vågar inte svara på det. Det är nog bättre om någon inom kriminalvården svarar på det. Men till exempel en utav klienterna vi intervjuade hade ju inte det här i sin domslut. Det stod inte nämnt där, utan det hade framkommit senare. Så att jag tror att man jag tror att det finns säkert en hel del som man inte har noterat eller ja, så skulle jag gissa.
Men vad ställde ni då för typ av frågor?
Och det var jättemånga frågor. Vi gick igenom liksom deras uppväxt, familjerelationer, våldsutsatthet, hur hela liksom hela den sociala anamnesen kring familjebildning, utbildning, karriär, psykisk ohälsa, kroppslig ohälsa, våldsutsatthet, och sen framförallt hur man då beskrivning av brottet och tiden innan brottet, tiden efter brottet, hur relationer till familjen liksom var påverkade i samband med brottet försökte vi gå in på. Också värderingar ganska mycket. Ganska specifika frågor kring det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Då värderingar som kan vara hederskulturella värderingar som oskuldsnormer och så. Så vi hann förvånansvärt mycket faktiskt.
Var det någon som liksom inte visade någon ånger? Alltså som ändå tyckte att så här, bara, jag var ju tvungen att göra det här.
Ja. Precis, det var det ju absolut. Det var ju en del då som inte ens erkände brottet och de uppvisade, det var svårt att prata om ånger för något man inte tycker att man har gjort såklart. Men den här personen som faktiskt tyckte att det var hedersbrott tyckte jag att jag skulle gjort samma sak igen.
Ja.
Men när man då pratar om hedersbrott, vad kan det då vara som man är dömd för? Alltså mord, tänker jag, misshandel.
De här så var det ju mord, mordförsök, grov misshandel, olaga frihetsberövande tror jag. Det var nog några fler som jag inte minns just nu, men ja.
Men kanske fördomsfullt av oss så tänker man ju att alla de här 16 personerna skulle vara män. Men hur var det egentligen?
Det var majoriteten män, men det fanns kvinnor där också i gruppen.
Var det, alltså märkte man skillnad mellan männen och kvinnorna i ånger också? Verkligen fördomsfullt att jag skulle tänka att kvinnorna hade mer ånger på något sätt, jag vet inte.
Precis, jag förstår hur du tänker där. Jag skulle nog tänka lite likadant.
Ja.
Det är svårt att säga, för det var sån övervägande vikt på män.
Ja, såklart.
Men möjligtvis.
Men av dem då som, av den andelen som liksom förnekade brott, alltså helt, varför tror du de gör det, att de förnekade så hårt?
Jag tror liksom att det kan ha funnits en aspekt som var ganska, liksom, som hindrade där. Och dels att de inte hade erkänt brottet vid dom. Det går inte att kanske för deras del att då erkänna brottet senare, även fast de redan avkänner sin verkställighet. Men sen också att jag tror att det kan ha funnits, även om vi var väldigt tydliga i början med att det du säger här till oss idag, det stannar här. Det kommer inte på något sätt påverka ditt straff, eller påföljden kommer inte att bli kortare eller längre eller förändras på något sätt. Det finns inga möjligheter liksom att påverka det genom oss. Så tror jag att de kan kanske ha tänkt att om de framstod i god dagar eller dålig dagar kanske det hade kunnat påverka. Man vet ju inte, men det kan definitivt ha spelat in.
Men hur ser det då ut i andra länder? Alltså har man gjort liknande studier och hur ser man då på liksom, ja, men hur man ska behandla de som är hedersdömda och så vidare?
Det finns ett par studier från Turkiet, Irak bland annat, Tyskland. Det som jag tycker verkar skillnaden i dem, det är att till exempel, det finns en forskare som har gjort, det är nog bland de största intervjustudien i Turkiet. Där inkluderades bara de klienter som liksom erkände att det här är ett hedersrelaterat brott. Så intervjuerna baserades ju helt på en grupp som själva tyckte att det var heder.
Ja.
Och där var det ganska stor skillnad. Och varför kanske den andelen blir mer där, det skulle ju kunna tänkas vara för att hederskultur är mer accepterat i samhället generellt.
Ja.
Än vad det är här. Just så att man behöver inte vara rädd för att...
Nej, precis, där behöver man inte känna att samhället är emot
nej,
den. Liksom.
Det tappar jag ansiktet nu om jag säger att min familj har hederskultur. Ja, nej, det kanske jag inte gör. Nej. Då är man mer benägen att prata om det.
Mm. Ja. Just det.
Jag skulle gissa att det är så. Men,
men har man olika behandlingar där till exempel för då personer som har blivit hedersdömda eller någon som bara är liksom dömd för en vanlig misshandel, säger jag nu i situationstecken, men ja, ni fattar.
Det är en jätteintressant fråga, jag önskar att jag visste svaret på den, typ. Men jag gör ju inte det.
Nej.
Nej, vi får forska i det.
Ja. Men hur svårt är det då egentligen att avgöra om det finns ett hedersmotiv i ett brott eller inte?
Mm. Det där är nog en knäckfråga.
Ja.
Jag tycker att det verkar vara väldigt svårt eftersom en person oftast då kanske inte erkänner det.
Ja, exakt, det var det jag tänkte.
Ja, det känns som att man ofta, så vi tog ju hänsyn i det när vi inkluderade de här klienterna till offrens beskrivning av brotten och så vidare som ofta framkommer i en dom då, till exempel. Där det kanske blir tydligt att det här var heder det handlade om. Så att om man går på de beskrivningarna så kanske man liksom hittar nycklar i det. Och sen, ja, det är svårt. Och det kan också finnas gråzoner. Det tyckte vi lite i den här studien att en person kanske delvis motiverades av heder, men det kan också varit andra faktorer samtidigt.
Ja.
Så att det är nog ganska svårt. Men någonstans måste man, jag tror att det är en väldigt, väldigt, väldigt viktigt att vi nu alltså markerar de här brotten för att just kunna rehabilitera på ett bättre sätt och lära oss mer om hur vi ska göra. För att identifiera just dem, liksom, det är väldigt viktigt, tror jag. Och man får väl helt enkelt tycka att man har tillräckligt många faktorer som stämmer överens med det. Det är ju ofta så att gärningsmän inte erkänner ett brott de har begått. Man får gå på det man har på något sätt.
Mm. Ja, precis. Men vilka skulle du säga var offren i just den här studien eller till de som ni intervjuade?
Mm. Ofta var det en partner eller ex-partner, dotter, en annan släkting. Det fanns också andra relationer. Man kanske hade blivit indragen och hjälpt till, liksom.
Ja.
Så att det var lite olika, men de flesta var ju liksom i parrelation.
Mm.
Och många hade också inträffat liksom en tid, antingen för länge sedan, men också i närtid efter en separation, själva brottet.
Mm. Mm.
Ja, var det väldigt blandat också, alltså när brottet hade inträffat?
Ja, det var väldigt olika.
Ja.
De flesta var väl lite, de flesta var nog kortare än 2-3 år sedan de hade påbörjat sin verkställighet. Och så fanns det de som hade suttit mycket längre.
Ja.
Och de flesta hade ju påföljd över 10 år, tror jag, i domen.
Mm-hmm.
Det varierade från 2 års fängelse till livstid.
Mm.
Och sen så var det, tror jag, 5 av klienterna som hade utvisning i dom också.
Okej, ja.
Och då var det ju tecken till att de hade varit kortare tid i Sverige eller hade mindre anknytning till Sverige.
Mm. Ja. Men vi sa ju det till dig att vi hittade dig genom den här artikeln i Modern Psykologi.
Mm.
Och där pratade ni om att hederskulturen faktiskt kan bli alltså starkare, eller liksom värre när man kommer till Sverige.
Mm.
Hur då?
Ja, för att i en omgivning där liksom den här kulturen är accepterad och norm och man kanske inte har så mycket input från andra kulturer eller får så mycket intryck och påverkan, så tenderar man ju i högre grad att inte ifrågasätta den.
Mm.
Eller kanske ens vänner inte heller ifrågasätter den. Men i en kultur som är så drastiskt skild från en hederskultur, Sverige är ju kanske det mest extrema landet på det sättet. Vi är väldigt liberala.
Mm.
Brukar dra en referens till att vi hade sexualundervisning i högstadiet där vår lärare berättade om analsex till exempel.
Ja, mm.
Så. skilt då från att de här professionerna och klienterna också som vi intervjuade, de hade ju aldrig haft någon sexualundervisning. Liksom. För att det är jättetabu. Och så clashar de här två delarna och en person som då längtar efter den här friheten ser plötsligt allt det här andra som man skulle kunna ha och längtar efter. Ja, det är klart att det blir mer, då bryter man ju mot hedersnormerna på ett sätt som man kanske inte hade vågat göra annars eller ja, inte hade kommit på tanken att göra annars heller. Och det är ju när man bryter dem som våldet eskalerar ofta. Det kan övergå från ett kontrollerande våld till ett mer straffande våld. Och det blir mer allvarligt helt enkelt.
Men efter att ni hade gjort de här intervjuerna då studien var klar, vad kom ni fram till? Alltså hur bör man hantera hedersdömda?
Det vi kom fram till var väl att det här är, det är en ganska brokig skara och vi behöver veta mer egentligen. Men en viktig lärdom var ju att det faktiskt går att prata om värderingar. Och att de själva också var öppna för att prata om det. Att om man kan identifiera det och jobba tillsammans med värderingar utöver då de här delar som kanske liknar andra relationsvåldsklienter med problem med känsloreglering eller en del antisociala drag och det, så skulle man kanske kunna komma vidare. Jag hade verkligen velat göra en studie där man kanske har mer utrymme till uppföljande samtal flera gånger under en längre tidsperiod och kanske ha grupp liksom behandlingar. Jag vet att man jobbar mycket med gruppbehandlingar och Jon jobbade också med gruppbehandlingar med just heders klienter dömda för hedersvåld. Men då skulle man kunna, jag har en liksom idé om att om man har en gemensam utgångspunkt och diskuterar utifrån en film till exempel eller någonting sånt, så kan man kanske våga öppna upp också kring vad man har för erfarenheter, hur man har tänkt och inte tänkt och över tid kunna bilda sin egen uppfattning om vad man tycker är rätt på ett mer individbaserat plan. För att det här med det kollektiva tänkandet man har fostrats in i och normerna som liksom är med en i modersmjölken, det är det handlar om. Man är liksom helt socialiserad in i det.
Exakt.
Man kanske inte alla gånger ser det själv heller. Det kan ha varit bidragande till att de inte tyckte att de hade hederskultur, fast de hade sådana normer att de själva inte såg det. Liksom. Allt det där kanske man då kan börja ifrågasätta som individ, för att erfarenheten är ju också att i de här samhällena som är väldigt auktoritära och kollektivistiska, där ifrågasätter man ingenting. Man är upplärd att inte tänka kritiskt utan att bara acceptera det som är. Och om det är så, då kommer man heller inte ifrågasätta sina normer och liksom tänka kritiskt kring det. Så att om man kan jobba på något sätt på det sättet, och så skulle det kunna vara någonting som stärker individen i att tänka fritt. Men sen en annan viktig aspekt, för att en del i det här var ju att vi hoppades kunna hitta några trådar till hur man kan förebygga den här typen av brott. Och då frågade vi ganska rakt ut dem också, vad de trodde skulle kunna förebygga sådana här brott. Det kan ju verka lite knorkat eftersom många av dem inte erkände dem. Men det var ändå lite intressant att höra vad de sa. Och många tyckte ju att man behöver utbildning om hedersvåld när man direkt kommer till Sverige. För att på något sätt påskynda processen till att börja tänka och förändra det här. Just det. Och också förstå vad som inte accepteras i Sverige. Jag tror att många kanske redan vet att det här är inte accepterat i Sverige, men så att på något sätt kanske det var lite lättvindigt att ha det som förklaring. Men det var en, till exempel en av klienterna som sa att ja, men jag visste inte att man inte fick köra rattfull i Sverige till exempel. Alltså som att de upplevde inte att de hade lagar och regler, var inget som hade prioriterats så mycket i den här samhällsorienteringen när man kom till Sverige.
Det är sjukt att man inte får utbildning i det med tanke på hur sjukt mycket lagar och regler vi har i det här landet. Och liksom myndigheter, det finns väl inget annat land som har så mycket olika myndigheter, och ändå så får man ingen utbildning i det när man kommer hit och tar för givet att man bara ska fatta fattar det.
Ja.
Och att då komma från ett land där det inte alls ser ut så, hur ska man veta?
Ja, men precis. Jag tror ju att man har viss utbildning. Det kanske skiljer sig lite åt olika delar av landet också.
Mm.
Men jag vet ju till exempel, jag föreläste för något år sedan på för utbildningsledarna i just samhällsorienteringen i Göteborg. Och då var de hedersförtryck och hur de kunde liksom utbilda vidare kring det.
Ja.
Men, ja. Så att ja, det kanske går framåt, men det verkar ju som att det kanske har brustit i alla fall innan.
Mm. Men var det någon av de dömda som sa att de hade fått alltså någon utbildning när de kom till Sverige om just hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck?
Nu frågade vi inte specifikt den frågan, men det var ingen som sa att de hade fått det. Det var ingen som heller sa att de tyckte att de fick liksom bra intro på det sättet till svensk lagstiftning och kultur. Så. Jag tror man kanske har en bild av... Ja, det skulle kunna vara så att man har en bild av Sverige som att kvinnor är väldigt lössläppta och liksom att man nästan ser ner på det eller tycker att det inte förstår riktigt liksom positiva aspekterna av det.
Mm.
Ja, det är nu bara spekulerar jag själv. Liksom, ja. Men...
Vad skulle du säga då att samhället i stort kan göra för att ändå förebygga hedersuttrycket?
Ja, men det här vi nyss pratade om tror jag är en viktig del. Samhället i stort är ju utbildning verkligen tidigt i skolan. Alltså, man måste utbilda unga om hedersvåld och vad det är och vad man har för rättigheter och pojkarna om vad de inte ska göra och vad de inte ska gå med på av sina familjer. Sen tror jag en viktig del också är att försöka, det är ju inte så enkelt att liksom konservativ religiositet innebär att det också finns ett hedersvåld.
Nej. För
att det är ju verkligen, men det finns beröringspunkter. Det finns de som är väldigt extremreligiösa och utövar hedersvåld och så finns det de som inte alls är det. Men jag tror att de här religiösa friskolorna verkligen spär på hedersvåldet. Så jag skulle ju vilja att religiösa friskolor förbjöds. Jag tycker det är jättedåligt. Och jag tror det är en viktig del i förebyggande arbetet. Jag tror att man måste bli bättre på att nå utövarna, killarna. Gärna tidigt också. Mm. Och så tror jag att man... En annan sak som jag tänkte på i den här studien var ju att det var en del som beskrev att de inte visste vad de skulle göra. Hon ville skiljas, jag fick panik, jag kände mig kränkt, jag blev arg, impulsiv. Det här var liksom en kränkning för mig. Jag tror att det skulle samtidigt då som samma person som uttryckte det kunde säga att jag ville egentligen inte döda henne, men det bara blev så. Om man då i en sån situation skulle haft med sig bakhuvudet att vänta nu, jag känner den här känslan att jag måste döda henne. Jag skulle kunna höra av mig någonstans och faktiskt lita på att det finns hjälp då också.
Mm.
För det är ju det. Det var till och med så en klient som hade försökt höra av sig men inte upplevde att han fick hjälp då.
Men varför hade han hört av sig? För att han kände själv att så här, det finns en risk att jag kanske dödar. Eller liksom, vad hade han
jag tror inte det var så konkret utan mer att jag mår jättedåligt, jag är jättestressad, jag vet inte vad jag ska göra. Mer så. Och så jag tror att den personen hade ja, det var väldigt utav den här skilsmässan hade han kommit i en väldigt ansträngd situation liksom rent ekonomiskt och allting hade havererat. Så det blev så många faktorer som adderades upp. Det är inte, jag tror inte riktigt på hans egen förklaringsmodell att det var hela sanningen liksom, utan det var ju personlighetsmässiga saker som fick det här att gå så snett. Men jag tror att man behöver jobba förebyggande genom att hitta de potentiella förövarna och faktiskt erbjuda någonting annat.
Ja,
exakt.
Så här kan du hantera en skilsmässa.
Ja.
Och så bara så här gör man.
Mm. Alltså vad skulle du säga, är det liksom, nu har du varit inne på det lite också, men vad är det viktigaste du tar med dig från att ha gjort de här intervjuerna?
Att de här förövarna som vi intervjuade var alla möjliga personer. Alltså personer som kunde begått andra våldsbrott också. Personer som kanske bara skulle begå hedersbrott. Personer som egentligen inte ville begå brott. Alla möjliga kategorier. Och att de själva verkligen var påverkade av den här kontexten.
Mm.
På ett sätt som de kanske inte riktigt var medvetna om. Men också att de hade ju också beskrev att de hade varit utsatta för hedersvåld och tvångsgifte och så vidare. En till och med grät när han berättade om en förlorad kärlek som hon inte fick och så där i ungdomen. Så att ja, jag skulle nog säga att jag tar med mig att det här tror jag går att jobba med och vi måste forska vidare helt enkelt.
Mm. Ja, det känner man. Det är ju också, det är liksom sorgligt och hemskt, men det är också så spännande och viktigt att man vågar gräva i de här frågorna, för det är ju bara så vi kan liksom förhindra det.
Mm.
Då har vi kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
Ni inspirerar mig. Det var mest inspirerande på den här måndagen. Nej, men jag är väl sådär, brinner för alla möjliga saker i stunden. Jag kan få en idé och så kör jag på liksom.
Ja.
Men engagerade människor och intressanta ämnen. Människans psyke.
Mm. Fint. Tack så jättemycket för att du ville gästa.
Tack så jättemycket.
Tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Angestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors Rätt, TRIS eller Polisen. Du kan också läsa mer på hedersförtryck.se. Och snälla, dela gärna avsnittet i sociala medier.
Podplay.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.